Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby och jag är i Lund på universitetet på Lux campus för humaniora och teologi i ett litet sammanträdesrum. Och det ska bli ett akademiskt samtal om svensk gastronomi. Det kan ju låta lite torrt. Men om jag istället säger att rubriken är kändiskockens uppgång och fall så blir det ju lite roligare, kanske. Och det är i själva verket titeln på en bok som du, Håkan Jönsson, har skrivit. Och det är du som håller till här på Lux.
Precis. Här sitter jag när jag inte nördar ner mig i gastronomins historia.
Kan du på något sätt förklara på vilket sätt du får ihop maten och akademin då?
Alltså genom att jag är kulturforskare. Men jag har länge haft det som mitt forskningsfält, så att säga, maten som kulturellt fenomen. Och det hänger väl i sin tur också ihop med att jag har ju en bakgrund i restaurangbranschen och jobbade som kock i det förra seklet.
Håkan Jönssons bok Kändiskockens uppgång och fall, Den gastronomiska revolutionen går vidare, är en vidareutveckling av en bok som kom ut 2011. Den gastronomiska revolutionen hette den. Båda böckerna tar avstamp i Håkans eget liv och i att han utbildade sig till kock och började jobba som kock under 80-talet.
Mitt i det som startgroparna för den här gastronomiska revolutionen där någonting började hända, men det fortfarande var så att kocken rent generellt sett hade ganska dåligt rykte. Mm. Och det var liksom ingenting som man talade så mycket om att man gick på krogen.
Det är ju då en beskrivning av svensk gastronomi de senaste 40 åren och vad som har hänt där. Men kanske att vi ska definiera, vad är gastronomi? För du skriver boken utifrån kockarnas perspektiv, från köket liksom. Men vad är gastronomi för någonting?
Alltså gastronomi för mig, det handlar väl egentligen om två delar, va? Alltså är det ett gastronomi bara för att man lagar mat? Nej, inte nödvändigtvis, utan den här gamla definitionen att det handlar om den högre kokkonsten. Det kan man då översätta till att alltså, det är matlagning med högst kunskapsinnehåll. Och naturligtvis gestaltningen, också inte bara matlagning utan också den miljö och så det serveras i. Och sen finns det en annan del av det också, att det är klart att det är högt kunskapsinnehåll i mycket industrimat, piller och annat till astronauter som framställs. Men det finns ju också ett njutningsfokus i det som jag tycker ska innefattas i gastronomi. Det ska liksom skänka någon sorts njutningsupplevelse, både sensoriskt och estetiskt, att den som tar del av gastronomin.
Mat med någon slags medvetenhet, tanke, riktning och kunskap då?
Precis, tanke och riktning, och den tanke och riktningen är också ägnad åt någon form av njutning eller förkovran.
Och om man då beskriver den gastronomins utveckling i Sverige från 80-talet och fram till idag, vad hamnar vi då? Alltså, vad har hänt? Det är länge sedan 80-talet.
Ja, det börjar bli länge sedan nu. Men och vi är tillbaka till 80-talet. Då har vi, för det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna. Vi har också väldigt få restauranger. Vi har också väldigt få restauranger jämfört med idag som inte bara serverar dagens rätt och eller liksom lördag, söndag middag. Utan idag så finns det ju enormt mycket ställen som är öppna, speciellt i de stora städerna. Och de kan ha minst lika mycket folk på en tisdagkväll som en söndag till exempel.
80-talets Sverige var fortfarande präglat av, vad ska jag säga, nykterismens Sverige. Vi måste kontrollera alkoholintaget. Vem som helst fick inte öppna en restaurang var som helst.
Nej, precis. Så är det väl delvis fortfarande. Det tillhör det jag är rätt fascinerad över, liksom hur lite regelverket ändå har förändrats.
Men så... Fast det var, på den tiden var det ju så att ja, men här ligger redan en restaurang i de här kvarteren. Här ska inte ligga någon mer. Det var ju verkligen så att man inte tillät.
Ja, precis. Ja, det måste finnas ett spritbehov i området. Det stod liksom uttryckt så att fanns det. Och det är därför då också som vi inte hade de här restaurangtäta områdena. Men där var ju också någonting som hände just där när man renoverade Lilla Torg i Malmö. Det är väl så vitt jag vet egentligen det första där man faktiskt medvetet då tillät ett antal restauranger där runt detta för att man ville återskapa någon sorts medeltida känsla där, och då skulle det finnas flera krogar. Och det måste ha nu varit rätt så tufft att driva igenom det för den tidens kommunalpolitiker.
Ja, för det fanns inga krogområden på det sättet, så som det finns söderöver i Europa och så som det finns i Sverige, i de större städerna i varje fall, även mindre städer, så ligger det samlat liksom. Man kan gå från det ena stället till det andra. Man behöver inte ränna runt hela stan för att hitta någonstans.
Så det är det som jag tycker är rätt fascinerande, liksom hur mycket det är som den här gastronomipolitiken eller restaurangpolitiken som det heter, alltså hur mycket det påverkar även utanför själva restaurangerna. Alltså att det påverkar väldigt mycket faktiskt stadsbilden i svenska städer. Hur de ser ut och hur man rörde sig och vad man gjorde. Och det är det som det också gör att Sverige är ett ganska intressant fenomen internationellt när det gäller att man sticker ut. Den här synen på restauranger, att äta ute som någon mer eller mindre suspekt aktivitet, den är ju helt annorlunda än om vi tittar på Central- och Sydeuropa.
Det har förändrats ändå i Sverige, ifrån att man gick på restaurang någon gång per år, det var högtidsdagar och sådär, och sen så blev det kanske de yngre gick ut lite grann och drack en öl och sådär, men under de här 40 åren så har det förändrats. Hur såg det ut när du började jobba som kock då?
Det fanns inte så många ställen, men då hade du också börjat med någonting nytt, nämligen de här lite mindre ställena som fokuserade mycket på mat. Jag hade också lite innovativa menyer och de ändrades. Det fanns Petre Pumpa i Lund, det fanns Lilla Fiskargatan. Båda de två var ju under period rankade riktigt högt. Och det var en ny typ av restauranger som drevs av kockar och som fokuserade väldigt mycket på maten. Tidigare hade det ju varit väldigt mycket matsalen, matsalsmiljön och mer eller mindre en bestämd uppsättning rätter, ofta med franska namn som utgjorde fine dining.
Ja, det var liksom samma menyer i stort sett överallt och det var lite grann någon slags stadshotells eller hotellmatsalsrestauranger.
Ja, de var ju väldigt, väldigt dominerande. Jag jobbade själv på Grand Hotel i Lund och det var ju liksom någon sorts försök att navigera här mellan det gamla och det nya. Det var söndagmiddag med oxfilé för 60-årskalasen, men det var ju också då lite moderna mat, men det var liksom, det fanns ju Tornado Rossini, Skötunga Walewska, allt det här liksom som bara skulle vara där. Och när man bytte ut matsedeln så tyckte väl vi unga kockar att ja, men kunde man ta bort det, men Det var ju bara helt otänkbart. Liksom. Det måste finnas i en hotellrestaurang.
Men 80-talet, då började vi liksom få restauranger som var lite mer egna och där kocken också, eller kockarna var profiler. Det var deras restaurang.
Att de faktiskt hade det här självförtroendet och kanske också att det fanns en efterfrågan i liksom, att gå ut och äta för maten skulle att då kocken liksom började så smått ta steget ut i offentligheten. Alltså Johanna i Göteborg är liksom det första då med Leif Mannersson, Christer Svantesson som urtypen för den här nya typen av restauranger. Och där det var de också som var liksom stjärnorna.
Mm. För jag menar, den stora stjärnan innan dess, och som fortfarande pratas om ibland, det är ju Tore Wretman, men han var ju inte kock, utan han var ju liksom, han basade för stället.
Ja, precis. Alltså, han var i och för sig utbildad kock i grunden.
Fast liksom. Han var inte det i rollen.
Nej, precis. Utan han var ju unik som den matsalspersonligheten. Det var restaurangchefen, det var källarmästaren som var liksom profilen då, och den som var ansiktet utåt. Kockarna skulle ju inte synas heller. Det var ju också en sån där stor grej när det började bli vanligt att man bad kocken komma ut i matsalen och visa upp sig. Det var ju väldigt märkligt liksom, kocken skulle ju hålla sig undan.
Men varför ville du bli kock då? Varför ville du hamna i restaurangköket?
Ja, det är egentligen en väldigt bra fråga. För jag hade, till skillnad från de flesta andra som jag sen jobbade med, ingen bakgrund. Det här var ju en liten nisch, men yrket gick liksom som många andra hantverksyrken ganska mycket i arv. Det fanns liksom restaurangsläkter. Men det var det inte, utan jag blev bara på något sätt road av den här liksom att laga mat som både var vacker och god. Och på något sätt så var jag nog ändå, utan att begripa det själv, ens påverkad av liksom tidsanda. Det var någonting som började hända då. Det började liksom talas mer positivt om det. Och samhället var ju på väg då också förändras väldigt mycket. Alltså finansvalparna, juppin. Det var ju någonting generellt tillsammans som gjorde att det här med njutning och att ta plats liksom inte längre ansågs som ett problem utan kanske till och med var eftersträvansvärt.
Så du kände på något sätt att det här att jobba restaurang, själva restaurangen som sådan var en scen som var i någon slags förändring? Här skulle hända saker?
Ja, väldigt omedvetet. Men så här i efterhand så ja, det var nog något sånt att det här är nu faktiskt en spännande plats. Och sen var det ju spännande också för en sån som mig som inte alls hade att... Lite farlig var den ju också. Så det var den här bilden liksom av bohem och lite smått ljusskygga människor som nog ändå hade ganska roligt. Så att jag drogs väl till det livet också va, som man ju på den tiden inte alls kände till.
Hur länge jobbade du som kock?
Jag började restaurangskolan 86 och sen gjorde jag mitt sista heltidsarbetspass precis innan millennieskiftet. Så knappt 15 år.
Den första boken hette Den gastronomiska revolutionen och handlade om kändiskockens uppgång. Så vad har då hänt på de 15 år sedan den kom ut och fram till den nya boken Kändiskockens uppgång och fall?
Ja, det är ju inte så att gastronomin är hotad i bemärkelsen. Det öppnar fortfarande mer ställen. Det är en enorm breddning av det när det gäller chokladkonstnärer och matgestaltare och alla hantverksbagerier och sånt som har uppstått. Så det har skett en enorm breddning. Men just den här liksom klassiska restaurangkocken som någon sorts rockstjärna, den har ju väldigt mycket försvunnit. Det är få idag. Jag roar mig med det ibland och frågar vem blev årets kock i år. Nästan ingen kan svara. Hade jag ställt den frågan för 10-15 år sedan, då hade nog kanske hälften av era frågat i alla fall kunnat svara. Sen, nu är ju inte tv-mediet heller så dominerande, men redan på så att säga, slutet av kändismatlagningsteven så blev det ju fler och fler icke-restaurangkockar som lagar mat. Det var avdankade rockstjärnor och det var också liksom Sveriges mästerkock, det här mannen, kvinnan på gatan, man ska säga, som amatörer som var fascinerade. Och naturligtvis väldigt duktiga på många sätt. Men sen har vi mycket av det också då flyttat ut på TikTok, Instagram och så, inte i tv. Men den har ju på gott och ont kanske också demokratiseras. Det är inte så att alla nödvändigtvis ser upp till den köksmästaren på Grand Hotel i Stockholm eller motsvarande som liksom den som kan definiera vad bra mat är.
Ja, när man tänker på det så stämmer det ju liksom att det är inte lika mycket kockstjärnor längre.
Nej, precis. Så att det är liksom det jag då lite drastiskt har formulerat som fall.
Vad var det då som hände i Sverige som gjorde att vi fick den här utvecklingen med kändiskockarnas uppgång och sedan deras fall?
Dels tror jag det handlade väldigt mycket om det här, om känslan av en vilja till uppbrott i stora delar av samhället på 80-90-talet. Från liksom ett industrisamhälle lite i förfall, folkhemstankar som hade gått lite i stå. Liksom. Det blev inte förknippat med framgång, framsteg, modernitet på samma sätt som det hade gjort under 50- och 60-talet. Och då blev liksom den här individuella, utveckla identiteten, satsa på dig själv. Alltså, gastronomin blev liksom ett ganska bra redskap för det. Och då väldigt mycket och också en nyfikenhet på det internationella. Så jag kommer ihåg att det är generationer av svenskar som också kanske har lärt sig det här att gå på restaurang genom att gå på det som kallas för etniska restauranger. Pizzerior, thai och så. Alltså, det är liksom en sorts kulinarisk turism i vardagen också. Så det är den ena sidan, den mer folkliga delen, som också gjorde att bredare kretsar gick utåt. Och sen de då som hade lite mer resurser gick då på de här nyare kockdrivna, nyfranska restaurangerna. Så det är väl kanske grundorsaken, men sen ska man också tänka på det här med media. Så vi hade den här utvecklingen mot fler tv-kanaler som dessutom började sända på eftermiddagen. Och då passade det uppenbarligen väldigt bra att ha det här in. Det blev matlagning som livsstilsprogram. Och så hade vi tillväxten av tidskriftsmarknaden. Och det här att det faktiskt gick att ge ut ganska stora upplagor på de här tidskrifterna, allt om mat, gourmet och så också.
Man kan verkligen nörda i sitt intresse.
Precis. Och sen den tredje orsaken var ju också det här att det passade in i den här omtolkningen av könsrollerna som har hänt. Alltså med matlagningen tog ju då mannen steget in att göra mer hushållssysslor. Och det kunde man då göra därför att det fanns helt plötsligt de här manliga förebilderna som var närvarande också i hemmen. Och de var närvarande via tvn, inte rent fysiskt. Men det gjorde liksom att ja, men det här kunde man då ta steget in och lösa liksom både viljan till mera jämställdhet men också liksom att slippa bli avmanligad. Och det där tycker jag är ganska fascinerande, för om man tar då mina föräldrars generation, va? Alltså den tidiga då, liksom 60-70-talet. Visst, det fanns de män som ville ta en del av hushållet, men de blev lite förlöjligade. Liksom. Jag hade en granne som lagade det mesta maten i hemmet, men det första han gjorde när han kom hem, det var att dra ner persiennerna så att ingen skulle se att mannen i huset lagade mat. Och det var inte så mycket för hans egen skull utan för hans hustrus skull, för att inte hon skulle behöva skämmas. Liksom. Men sen hände ju någonting där, speciellt då med den här liksom Gordon Ramsay- tiden, att nu blir man ju inte mindre manlig, man blir kanske till och med mer manlig om man kan laga mat, i alla fall en viss typ av mat. Och det är liksom en sån där jättestor skillnad. Och vad händer nu då när det är lika många män som kvinnor som lagar mat i hemmen? Det är ett viktigt tema för mig som jag tycker är jättespännande att fundera vidare. Vad händer i framtiden med hur vi ser på familjen, på barnen och män och kvinnor generellt?
Du lyssnar på Meny i P1 och jag pratar med etnologen Håkan Jönsson om den svenska gastronomiska utvecklingen under de senaste 40 åren. Något han skriver om i sin bok Kändiskockens uppgång och fall. Det är inte bara restaurangvärlden som har förändrats under den här tiden utan också våra kök i hemmen.
Dels öppnas de ju upp liksom, så köket är inte ett separat rum där en ensam kvinna ska stå, utan det blir ju lite av en, precis som på restaurangerna, ett öppet kök, så blir ju köken i hemmen öppna.
För det hände också på restaurangerna, förr såg man aldrig köket, men sen kom det restauranger med öppet kök, man kunde se kockarna.
Ja precis, och det var också en del av den här liksom nya typen av lite mindre krogar, att det var en del av upplevelsen att stå och se kocken laga mat. Sen blev ju hemmaköken mycket mer restauranglig också. Det skulle vara kockknivar då som kockarna på tv hade. Ballongvispen som ju tidigare var i princip okänd, det svenska hem, blev ett standardredskap. Man utplånade också de här gränserna mellan hemmamatlagning och restaurangmatlagning. Mm.
Men nu är vi enligt Håkan Jönsson i en ny fas i den svenska gastronomiska utvecklingen. Så vad är det som har förändrats nu då?
Ja, det är igen media som har förändrats igen. Alltså den digitaliseringen har ju gjort dels att det är nya sätt att komma ut till de som vill titta på och vara med och laga mat. Det har ju också förändrat den här liksom recensionerna. Det är inte liksom ett fåtal krog- och vinrecensenter i de stora tidningarna som kan liksom ha makten att definiera vad som är god smak. Det är som den här demokratiska TripAdvisor eller liknande som de flesta tittar på. Vad har andra som är som jag rankat det här som? Och den typen av ranking har ju blivit mycket större. Så det har skett någon form av demokratisering kan man nog ändå säga av gastronomin. Och det har kanske då också i sin tur gjort att det inte är lika viktigt då för de som verkligen vill vara en del av eliten. De har fått gå till lite andra områden för att framhäva liksom sin överhöghet och sin kompetens.
Det tycks också vara en trend att lämna jakten på Michelinstjärnor för att istället öppna ett enklare ställe, något lite bistroinspirerat. Vad är det ett tecken på?
Det är nog ett tecken på två saker. Dels att det är svårt att driva de här exklusiva restaurangerna. Men nu går också en längtan liksom efter att det ibland har liksom blivit lite tillkrånglat för sakens skull. En vilja att återvända till mer rustik matlagning som inte ska behöva vara så förbaskat märkvärdig. Och till slut blev det ju nästan så att man tävlade om och slog knut på sig själv för att liksom få den här platsen som den främste. Den främste blev den mest tillkrånglade och till slut så blev alla ganska trötta på det. Och sen finns det ju också någon sorts längtan också till, som alltid har funnits i alla fall sedan det nyfranska köket, det här med bra råvaror som kommer någonstans ifrån, att upptäcka de som faktiskt odlar och föder upp. Och så att det finns ju en viss påverkan på landsbygden också som är ganska intressant. Där är också flera med lantbrukarbakgrund har gett sig in i det här och har dels att man tar fram produkter som är attraktiva för de som ska laga mat i den högre skolan, men också att öppna den här typen av matställen ute på landsbygden. Även om det fortfarande finns ganska många vita fläckar och svarta hål på svensk landsbygd, så är det ju ändå en väldigt stor skillnad jämfört med då igen 70-80-talet med hur enkelt det ändå är att hitta ställen även ute på den rena landsbygden som serverar bra och vällagad mat med högt kunskapsinnehåll. Och sen får man väl ändå säga att det var ju också en del av den här gamla regleringsekonomin. Det var inte bara restaurangerna som reglerades utan också lantbruken. Och lantbrukarna fick ju samma betalt för excellent som för ganska medioker råvara. Vilket ju gjorde att det fanns inte den pressen heller riktigt. Det var som en av de här som jag intervjuade sa så bra att du vet, vi på landet har alltid vetat vad bra mat är. Men vi har aldrig berättat det för någon. Och det var det som ganska talade. Varför har ni inte berättat? Ja, för då kunde vi inte behålla de bästa bitarna för oss själva. Om man då fick lika bra betalt för de sekunda råvarorna. Och det där har ju varit en utmaning och en väldig omställning. Men nu känner jag liksom att det har nu ändå släppt lite nu. Så en yngre generation av lantbrukare och landsbygdsföretagare. De är ju väldigt uppkopplade och har liksom lärt sig det här liksom med stadsbornas preferenser och i viss mån faktiskt också lyckats faktiskt att utbilda de här stadsborna att känna skillnad på en bra och en mindre bra potatis.
Den här gastronomins utveckling då, hur påverkade det resten av landet? Vi pratar ju ofta om de stora städerna när det gäller de här grejerna.
På det stora hela är ju liksom den här typen av gastronomi. Det är ju ganska mycket ett storstadsfenomen. Men det har ändå utvecklats och breddats. Framförallt kanske de här sista 10-20 åren. Och det har spridit sig. Det finns fler ställen. Det finns ganska många med ambition och kvalitet också ute på landsbygden. Det tycker jag liksom är en av de här också kanske oförutsedda konsekvensen av kändiskockens uppgång, det här att det händer saker väldigt mycket också utanför restaurangbranschen där de här verkade. Det har liksom gjort att vi har förändrat väldigt mycket av relationen mellan män och kvinnor i Sverige. Det har gjort att landsbygdens roll som någon sorts avfolkningsbygd som ska leverera råvaror till städerna och annars inte har så mycket existensberättigande också i alla fall delvis har förändrats. Och det tycker jag är rätt så stora och häftiga konsekvenser av den här gastronomiska utvecklingen.
Hur mycket har den här gastronomiska utvecklingen styrts av andra saker? Alltså som lagstiftning och EU-medlemskap till exempel har hänt under den här perioden?
Till viss del naturligtvis. Men jag kan samtidigt också vara lite fascinerad över hur pass lite förändringar lagstiftningen, alltså hur pass njugga som lagstiftarna är att förenkla för gastronomin. Vi har historien om dansförbudet som det tog en evighet innan de sista resterna av det blev avskaffade i och med att restaurangpersonalen inte längre var tvungna att ingripa om spontandans uppstod ifall inte restaurangen hade danstillstånd. Diskussionen kring gårdsförsäljning som tog en oändlig tid. Va? Så att jag tycker snarare egentligen att lagstiftarna har varit ganska passiva och motsträviga. Man kan säga att initiativen kommer inte därifrån i alla fall. Det handlar nog kanske mer snarare om den liksom ekonomiska utvecklingen i så fall att det ju under väldigt lång tid också var så att maten blev väldigt mycket billigare. Den som man köpte för att laga hemma. Vilket gav ett utrymme för att gå ut och äta och också köpa dyrare råvaror. Så den delen är en viktig del. Och den i sin tur är naturligtvis också mycket kopplad till EU-inträdet.
Restaurangbesök har vi i Sverige länge sett som en sorts lyx, något som man drar in på när det är sämre tider. Men under den gastronomiska utvecklingen har också vår syn på restaurangbesök ändrats.
Man kunde ju se det här som en väldigt konjunkturkänslig bransch, så var det. Det ökade i goda tider och sen var det det första som privatpersoner sparade in på och också det första som företag sparade in på. För det var inte fint att representera när man var tvungen att säga upp folk och så. Min egen resa från restaurangbranschen, det startade egentligen med 90-talskrisen. Därför att jag kände att det här blev väldigt svårt att faktiskt driva en restaurang med någon form av lönsamhet, som jag då ändå hade liksom börjat leka med tanken att det skulle kanske vara målet om man nu ville syssla med det här. Så då, lite av en slump, så sökte jag mig in då och började läsa på universitetet och jobbade sen parallellt. Och sen gick det ju ganska snabbt tillbaka. Men de här extrema konjunktursvängningarna, sen kom då finanskrisen där under 2000-talet, och då kunde man se att det blev inte alls samma förändring. Det blev förändring i den mån att folk försökte liksom äta billigare när man gick ut åt. Men det var inte restaurangbesöken i sig som gick ner. Så då hade det uppenbarligen liksom blivit så etablerat som en accepterad, någorlunda vardaglig aktivitet för väldigt många. Och det hade aldrig varit tidigare i Sverige.
Det är ju ett jättestort skifte.
Ja, det är verkligen ett jätteskifte att till sist... Så...
Det är det vi brukar kalla för kontinentala vanor.
Precis, de kontinentala vanorna som det också innefattar att ett glas vin inte endast kan intas fredag och lördag. Men framförallt det här liksom att det är accepterat att gå på krogen, och man delar inte in befolkningen heller i de som går på krogen och är opålitliga och oskötsamma, och de som inte går på krogen mer än under fåtal tillfällen under extremt reglerade former, som då liksom är de skötsamma och pålitliga.
Du har några siffror i boken när du skriver att från 2003 till 2023, på 20 år alltså, så ökade antalet anställda, eller fördubblades, ifrån 120 000 till 240 000 inom restaurang. Det är ju enormt.
Ja, det är enormt, och det är ju inte så heller att restaurangbranschen liksom var helt frikopplad från den liksom ganska tuffa press i, även inom serviceyrken, att liksom producera mer på samma antal händer. Så att det är verkligen en våldsam utveckling. Och antalet ställen med serveringstillstånd, alltså det vill säga rätt att servera någon form av alkohol, ökade ju ännu snabbare under den här tiden.
1965 fanns det i Sverige 685 restauranger med alkoholrättigheter. 1993 hade det tiodubblats till 6956. Och 2024 hade den siffran mer än fördubblats. 2024 fanns det 14 072 ställen med alkoholrättigheter. På 60 år gick vi från 685 ställen med rättigheter till 14 702. Det är också ett sätt att se på den gastronomiska utvecklingen.
Ja, vad tror du om gastronomin i Sverige framöver då?
Alltså, det finns ju tydliga tecken på att det finns inget avtagande intresse egentligen för mat. De som nu är uppväxta med det här och liksom har nördat ner sig något enstaka kommer förhoppningsvis att gå vidare, tror jag. Och jag tycker redan man kan säga att det finns ett sug efter kunskap, inte bara liksom om matlagning utifrån recept, utan att fundera mer över både råvarskvalitet men också hur vi ska liksom äta för att vi själva och planeten ska må bra i framtiden. Och överhuvudtaget intresse för det. Men det finns ju också en del ganska oroande tecken, som det här med att det är svårt att rekrytera folk att arbeta på restauranger, och det anses liksom inte vara ett livslångt yrke som man förkovrar sig, och det är ju trots allt så att man lär sig mer ju äldre man blir om man fortsätter med samma sak. Och det började ju liksom inom matsalsarbetet där väldigt få stannade kvar tills de blev lite äldre, men det är också så att det är ganska ovanligt att någon är anställd som kock när de passerat 40-årsåldern idag. Det finns en politik och styrsystem som på det stora hela fortfarande också är gastronomifientligt. Hur vore det om man liksom till sist tog det här med mat som kultur på allvar? Att gå ut och äta på en bra restaurang, det är liksom egentligen den den billigaste och bästa upplevelsen av både konsthantverk och estetik och så som man nästan kan uppleva till det priset och utan en krona i skattepengar. Och ändå så är det fortfarande både från man säger, etablerade medier och från politiskt håll så är det väldigt tacksamt att raljera över det här och så fort någon har tagit ut sina kollegor på en middag som kostar mer än 150 kronor så får de ju nästan avgå fortfarande. Alltså det finns en...
Det finns synd i det fortfarande.
Precis. Det finns några sådana märkliga fantomsmärtor från någon luthersk era som ständigt poppar upp. Och det är faktiskt ett litet mörkt moln som är lite trist. Så att jag hade väl hoppats där att kultureliten är kanske liksom den sista del av befolkningen som inte riktigt har tagit till sig det här med gastronomi som ett kulturellt fenomen som faktiskt har ett värde både som hantverk och som estetisk upplevelse.
Håkan Jönsson, etnolog på Lunds universitet och författare till boken Kändiskockens uppgång och fall, den gastronomiska revolutionen går vidare. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.